En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
De här flygplanen som man då släpper upp också, där har man ju andra aspekter på det här som ju, som det heter, gränssättande. Hur mycket bensin, hur mycket drivmedel har de här flygplanen? Hur länge klarar de sig i luften? När de ska landa, då måste de för det första då ska de hitta motståndaren. Sen ska de ha koll på hur mycket flygbränsle de har. Sen ska de vända tillbaka och navigera. Och det är ju inte så att alla de här flygplanen har någon radar eller någonting sånt vid den här tiden. Mycket svårt. Så ska du hitta tillbaka, du ska hitta ditt eget hangarfart. Du ska landa på ditt eget hangarfart. Det kanske redan är träffat, det kanske brinner. Och det här inträffar ju väldigt ofta att man anfaller och lyckas med sitt anfall. Sen tar bränslet slut, sen är det bara att hoppa i fallskärm och släppa flygplanet till vattnet.
Militärhistoriepodden är podden om krig, med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123 610 76 68. Märk betalningen med MH-podden.
Välkomna till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Bennesved.
Och det här är Martin Hårdstedt.
Och idag ska vi snacka om Midway. Jag tvekar först för att komma på det. Att det är faktiskt inte bara Midway vi ska prata om. Vi ska prata om egentligen hela våren 1942. Eller de här viktigaste händelserna under våren 1942 i Stilla havet.
Och så ska vi liksom avrunda i ett crescendo. De här 5 eller 6 avgörande minuterna, Peter.
Ja, vi får se om vi lyckas förmedla det till våra
lyssnare. När molnen glesnar och de ser de japanska hangarfartygen. Vi återkommer till det.
Ja, nej, men och det som det här handlar om, det är ju nu att lyssna, får jag komma ihåg här nu att Japan har expanderat under, de har ju lyckats med sin Pearl Harbor räd eller lyckats med en, vi kan, för nu i alla fall kan vi säga så. Och de har expanderat över hela Stilla havet, tagit över alla de här öarna. De har besatt Korea och Manchuriet och de har liksom nått sitt klimax egentligen. Så här stora som de är nu kommer de inte vara så särskilt länge. Och målet här nu är att överleva den här amerikanska rustningen som de vet kommer som en hämnd på Pearl Harbor, blir ju då att försöka utesluta amerikanerna så gott som möjligt, se till att stänga av vattenvägarna mot Stilla havet. Och detta gör man på lite olika sätt. Amerikanerna samarbetar ju också med Australien förstås, och deras första mål är ju egentligen att röra sig ner mot Australien, mot Nya Guinea och de här områdena, för att försöka stänga ute Australien från det här resursförloppet, för de blir ju som vad ska man säga, Australien blir som en mellanlandningsstation också upp mot de här öarna, norr mot, ut mot Japan.
Men tänk alltså egentligen, Peter, att planen var att eventuellt då ha möjlighet att ta Australien.
Ja, det är ju helt...
Det är en svindlande tanke, måste jag säga.
Men det är ju inte det som är egentligen målet, va? Som jag förstår det, så har väl inte målet varit att ta Australien, utan det är snarare att bara låsa ute dem från de här kontakterna med USA, eller? Har jag tolkat det fel?
Jo, absolut. Men att det är ändå, tycker jag, en svindlande tanke på just det här japanska imperiebygget. Att stänga ute väst fullständigt från Sydostasien. Det är ganska...
Ja, det är ju ett megalomaniskt projekt, får man
det
ju säga.
Det. Ja.
Men de vet ju att de har de här 6 månaderna efter Pearl Harbor.
Ja, Yamato säger ju det. Han säger ju det till kejsaren, att jag kan löpa amok och göra vad jag vill under 6 månader, men sen kommer det vara slut. Och det intressanta är ju att vi kommer ju konstatera under dagens avsnitt att hur rätt han egentligen får då. Tyvärr, precis, ur japansk synvinkel.
Och det som händer nu då, det är ju att i februari påbörjas den här offensiven ner mot Australien.
Just det,
i
just det.
Med ett par bombräder, ganska hemska bombräder mot Darwin, en stad i norra Australien, som är en viktig hamnstad. Och detta sker då med hjälp av hangarfartyg. Och sen så övergår detta till ett försök att besätta en hamn som ligger på Nya Guinea som heter Port Moresby. Och det är hit man vill befästa och för att sen då kunna stänga av Australien. Men nu kommer det här som är ganska intressant och som är så avgörande för Stilla havet under det här året 1942. Det är ju att amerikanerna har lyckats med den här signalspaningskoden. De har lyckats knäcka den. Så från amerikansk sida så vet man nu om, eller man vet inte exakt, men man får ju vissa signaler. Man lyckas lägga ihop ett pussel och förstå att japanerna är på väg ner mot Australien. Vi måste försöka stänga av detta. Och detta blir då alltså upptakten till det som är känt som slaget vid Korallsjön.
Och så ska man kunna lägga till där också att det förefaller som att den japanska krigsledningen här också har ett ganska stort mått av övermod. För man pratar väldigt mycket i klartext, man brukar uttrycka det militärt. Att man inte är så väldigt brydd om att heller skydda sina koder och tänka på sin signalering. Det förefaller vara på det sättet. Man byter ju sådana här, om man ska gå in lite mer detalj på det där, så byter man ju de här kodböckerna sen så småningom. Och det kommer man då att göra, gör man då med intervaller. Så amerikanerna måste ju liksom börja lite halvt i alla fall på nytt igen och knäcka de här. Och det förefaller vara som att japanerna trodde väldigt mycket på att det här var väldigt säkert. Men också att de kanske var övermodiga. Och pratade lite liksom bredvid mun, om man uttrycker sig så. Lite för mycket.
Ja, precis. Ja. Ja, men jag tänker att vi kan ju sätta det här i relation till Pearl Harbor. För att vi diskuterade det här även då. Att då hade man ju faktiskt vissa indikationer på att det skulle ske en attack från japansk sida. Och man var lite... amerikanerna hade fått vissa informationer, men man tvekade på den. Man agerade inte på den informationen. Och man hade väl inte knäckt den här koden helt fullständigt. Och det där är ju, om detta tvistar de lärde kan man väl säga också att det pågår. Men jag tänker att situationen efter Pearl Harbor är helt annan. Nu vet amerikanerna vad japanerna är kapabla till. De tvekar inte. De har förstått att det här är en makt att räkna med, så att säga. Så på det viset kanske man tar den här informationen på ett annat sätt. Man ser till att verkligen lyssna på de som håller på med signalspaning på ett annat vis.
Ja, för det var det jag tänkte.
Och japanerna, får bara avsluta. Japanerna på sin sida har ju gott självförtroende, men de vet ju vad de har lyckats med. Så det är kanske ett samspel där då.
Ja, men det där är något som jag tycker är jätteintressant som du nu tar upp här, just det här att man har lärt sig vad de är kapabla till och att man liksom hade inte förmåga eller möjlighet att dra rätt slutsatser av den lilla information man hade innan Pearl Harbor. Nu är läget ett helt annat. Jag tycker det är en sån spännande underrättelsefråga som ju ofta är avgörande i krig.
Jo, det är någonting vi kan prata om det mer sen när vi kommer till närmare oss Midway också, att det finns mer saker att säga om det här. Men i alla fall, för att samla ihop tankarna här lite nu, japanerna är på väg ner mot Port Moresby. De har en invasionsstyrka med ett litet hangarfartyg som understöd och ett antal kryssare och jagare. Sen har de också en hangarfartygsstyrka på två skepp som heter Suikako och Shokako. Och de här går norr om Solomonöarna egentligen. De ska runda den här yttersta spetsen på Solomonöarna och sen så gå in i Korallsjön. Och man har viss information om att amerikanerna antagligen kommer att försöka stoppa det här försöket. För de har ju hört signalspaningen, de är på väg dit, eller de har fått information, de är på väg ner mot Korallsjön för att stoppa upp det här. Så då tänker man sig att de här två japanska hangarfartygsstyrkan då ska röra sig in mot Korallsjön och så att säga ta amerikanerna i flanken.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det här är ju ett intressant episod, för det är egentligen det första slaget som sker med bara hangarfartyg. Och det ger ju lite speciella förutsättningar.
För ja, första, de ser så ju ser inte
de, nej, de ser ju inte varandra. Nej. Under något tillfälle egentligen så stöter de här skeppen aldrig på varandra. Och ett jättestort problem är ju just spaningen över vattenytan här. Alltså de skickar, båda sidor skickar upp plan hela tiden för att spana efter varandra. Men de hittar inte varandra, och så kommer det dimma och det blir olika typer av väder som ställer till det för dem. På det viset så under ett par dagar här så åker de egentligen bara runt. De cirklar varandra, och i vissa tillfällen är de ganska nära också, men de upptäcker aldrig varandra. Så det här, det blir en ganska utdragen process. Och det slutar väl egentligen med att Lexington och Yorktown, de två hangarfartygen som är utsända då från amerikansk sida, de upptäcker den här invasionsstyrkan som kommer ner och skickar iväg alla sina plan för att sänka den lätta hangarfartyget där som är utskickat som understöd. Och de lyckas med detta. Den här lilla skeppet Shoho får ordentligt med stryk. Och detta stoppar faktiskt upp hela invasionsföretaget. De inser att här har vi inte möjlighet att slå tillbaka, så de vänder faktiskt det här och stoppar upp det här. Men på vägen tillbaka då så möter man då de här två japanska hangarfartygen också. Och det blir batalj. Och det här blir intressant. Det är egentligen ingen som vinner det här slaget. Man har kallat det å ena sidan en draw då på engelskt lingo. Men man kan i och för sig säga att det var en taktisk seger i det att man fick amerikaner att lämna korallsjön. Men å andra sidan var det en strategisk seger på amerikansk sida, för att det faktiskt stoppade upp det här invasionsföretaget mot Nya Guinea. Och här syns ju någonting som vi också kommer se i slaget om Midway, som är ganska intressant. Att de här skickar upp sina plan. De har svårigheter med att hitta varandra. Och det är egentligen i grund och botten ett slags första slagsvapen, eller first strike-vapen det här. Medan de är iväg då så kan de bli anfallna å andra sidan, och sen så är det den som är egentligen först på plats, den som har liksom övertaget. Så det blir ganska intressant. Amerikanerna lyckas sänka Shokako vid det här slaget då. Men Suikako, det andra, lyckas glida iväg i en dimma och klara sig faktiskt. Men sen i ett nästa skede, då skickar Suikako iväg sina plan och lyckas sänka Lexington. Som var faktiskt ett enormt dyrt och stort hangarfartyg. Kostade nästan 45 miljoner dollar att bygga. 240 meter långt. En oerhört stort prestigefylld skepp som nu sänks här ute i Korallsjön. Så det blir liksom en slags 1-1-situation här.
Och så skadas Yorktown också.
Ja, Yorktown skadas ganska allvarligt, så får köra hem till Pearl Harbor. Men det lyckas man faktiskt reparera på bara 3 dagar. Så det är ganska... Jag vet inte om slaget i sig är särskilt intressant kanske. Det finns ju väldigt många olika delar i det här då, förstås. Och de gör räder mot Tulagi, en hamn här, och det är en massa manövrar hit och dit. Va? Så det finns en större historia bakom det här. Men det som är intressant är just att det är det första hangarfartygsslaget egentligen. Och det visar ju vissa liksom svårigheter. Det är ju ganska nytt sätt att föra krig på också. Det finns ju ingen förlaga under mellankrigstiden eller tiden före det, eller någonting som man kan hänga upp det här på. Utan det präglas ju av rätt mycket misstag och liksom svåra taktiska problem. Man skickar iväg torpedplan som misslyckas och som aldrig träffar. Och de här jaktplanen som möter upp är på olika höjder och har liksom svårt att möta upp varandra och så där.
Ja, men jag tänkte man kan väl lite vidareutveckla det där och säga precis som du säger. Att här, dels har man störtbombare som så att säga fäller sprängbomber mot de här fartygen. Och det är ofta de bomberna som ju till slut, ju, särskilt när det gäller hangarfartygen här, blir ju avgörande. Sen har du torpedvapnet som ju behöver en annan typ av flygplan. Ofta. Och sen har du jaktplan. Och där kan man väl konstatera att japanerna har väldigt bra flygplansmaterial. Särskilt det här Zero-planet. Jaktplanet som ju är bitvis liksom överlägset det amerikanerna har just i den här tiden.
Det är oerhört snabbt i alla fall.
Ja, det är det. Men amerikanerna har ett ganska bra störtbombar. Planen då som är helt okej, liksom, så att säga. Så där är det ena som du säger. Och sen tyckte jag jätteintressant när du tar upp den här första slags förmågan. För om du tömmer ditt hangarfartyg på alla dina flygplan, då är du ju också helt sårbar. Och då gäller det ju verkligen att få träff på motståndaren om man uttrycker sig så. Va? Men sen kan man ju säga att misslyckas man då med den där första slaget, ja, det finns ju en andra slags förmåga då om man då tänker sig att man kanske har sparat en del av sina flygplan. Så att det blir som ett intressant spel här. Och det jag tänker på lite här, det är nästan den här första bataljonssalvan på slagfälten så att säga under 1600- och 1700-talet. Va? Att om du får träff på den här första salvan, då kan du kanske kliva på fienden. Men om fienden tar emot den första salvan, flyttar fram och drar sin salva, ja, då är du ju i en värre situation. Så att det är liksom, på något sätt egentligen så är det vissa sådana här, vad ska vi kalla det för, sådana här regler i krigföringen som återkommer. Och sen skulle jag också vilja tillägga en sak här, precis som du säger, att Korallhavet är kanske taktiskt en sak, men det är ju strategiskt som är mest intressant. Och sen också att Japan ju har någonting som är egentligen fascinerande egentligen, det är att man ju satsar sina hangarfartyg i en samlad styrka. Den här första luftsjöflottan. Ungefär som tyskarnas pansarkårer. Va? Att de har liksom ett sån här strategisk klubba, om man skulle kunna uttrycka sig så. Och det är ju den som Yamato har tänkt liksom att använda sig av under de här, som han säger, 6 månaderna. Då. Och sen kompletterar man då, som understöter detta, om jag får säga då med ytstridsfartyg, med slagskepp, tunga kryssar, jagar och så vidare.
Men att, jo, precis. Man ska inte glömma bort det, att de är ju där också.
Det är de.
De är ju en kombinerad flotta i den meningen att de har med sig jagar och kryssare och slagskepp som ett slags understöd. Men de ser ju de träffar ju aldrig på varandra, men de får ju, framförallt på amerikansk sida, så är deras huvudsakliga syfte är ju att understödja mot luften. De fungerar som en slags luftvärnsskärm när
precis,
de inkommande bombplanen kommer. Så där är ju, det är ju väldigt viktigt. Men det är ju intressant, jag tycker att det är så, och det ska vi se också i Midway, att just som man ser i Korallsjön här, att även om det var ganska tydligt här i början att den amerikanska stöten mot Suikako och Shukako var ganska lyckosam och att båda de här hangarfartygen egentligen slogs ut i någon mening. Suikako glider iväg och klarar sig, men trots att det lyckas så är man liksom inte fredad, utan Suikako kan sedan i en andra våg skicka iväg och på det viset så får ju slaget inte något riktigt avgörande, och det är ju inget heller problem att dra sig undan. Man är inte låst någonstans på grund av att havet är så fantligt stort här och ytorna är så enormt stora liksom. Och det är ju väldigt speciella förutsättningar här i Stilla havet också. Det är ju inte, vi är inte på Medelhavet nu, utan nu är vi i ett hav som har helt andra förutsättningar och som gör att de här liksom kan dra sig iväg, man kan klara sig på ett annat sätt.
Men så skulle jag vilja lägga till en sak där, att de här flygplanen som man då släpper upp också, där har man ju andra aspekter på det här som det heter gränssättande. Hur mycket bensin, hur mycket drivmedel har de här flygplanen? Hur länge klarar de sig i luften? När de ska landa, då måste de för det första då ska de hitta motståndaren. Sen ska de ha koll på hur mycket flygbränsle de har. Sen ska de vända tillbaka och navigera. Och det är ju inte så att alla de här flygplanen har någon radar eller någonting sånt vid den här tiden. Mycket svårt. Så ska du hitta tillbaka, du ska hitta ditt eget hangarfartyg. Du ska landa på ditt eget hangarfartyg. Det kanske redan är träffat, det kanske brinner. Ja, det är
sjöfartyget kan ju vara träffat.
Ja, jag menar också, det, och det är sjögång, ja, och så vidare. Så att, och det här inträffar ju väldigt ofta att man anfaller och lyckas med sitt anfall, sen tar bränslet slut, sen är det bara att hoppa i fallskärm och släppa flygplanet till vattnet. Så att det är ju ett väldigt chanstagande på hög nivå med stora insatser här. Men vad kan vi kan väl konstatera, ja, att korallhavet liksom blir ju ett stopp där, och att Japan strategiskt då i krigsledningen där börjar ju fundera på, men vad gör vi här näst? Och då har det ju hänt någonting, skulle jag vilja säga, lite tidigare i april. På din födelsedag faktiskt.
Ja, just det. Ja, men du tänker på Dolittle-räden.
Ja!
Precis. Det här tredje hangarfartyg som heter Hornet har ju åkt iväg och skickat iväg ett antal B-25er med den här ökända Dolittle i spetsen.
Ja.
Med syftet att liksom bomba i Tokyo. Jag kan inte detaljerna så där jättemycket om det där, men det är ju en intressant episod. Att det är ju första gången som amerikanerna släpper bomber på japansk mark. Och verkan av de här bomberna vet jag inte om den är så där jättestor, men den psykologiska verkan är dess större. Att man får en insikt om att, ja, okej, det finns begränsningar, ja, i den här.
Ja, men det här är ju en vansinnigt rädd, ja, Peter. Då, ja. Man kan ju säga så här att man bestämmer sig.
Precis, ja, det är vansinnigt i den meningen att de kommer ju aldrig tillbaka, de här piloterna. De är meningen att de ska bara landa i Kina någonstans, som blir omhändertagna av Chiang Kai-shek.
Ja, och man tänker sig så här helt enkelt, att vi seglar så nära vi kan, helt enkelt, japanska, ja, fastlandet. Sen släpper vi de här. Och sen ska de ju bomba då framförallt Tokyo, vilket de flesta faktiskt gör. Och sen ska de landa då har man skickat ett meddelande till Chiang Kai-shek då. Och då kanske lyssnarna undrar vem Chiang Kai-shek är, men det är ju nationalist Kina som ju fortfarande har kontroll över delar av Kina vid den här tiden. Mao Zedong är ju inte riktigt aktuell än, det är ju lite senare så att säga, va. Och har då kontroll över kinesiskt territorium som inte japanerna har koll på. Men man säger inte vad målet är, utan de säger bara att det kommer komma ett antal B-25-or. Och det är ytterst få som kommer. Det är 80 stycken piloter ungefär och personal, om man uttrycker sig så, besättningar på flygplanen. Men det är faktiskt så att 61 överlever. Det är helt otroligt. Några blir inte fågatagna av japanerna och sådär. Ja. Men det är ju en helt vansinnig räd. Va? Och de här, som du säger, de här 16 planen, de ser man ju aldrig mer i stort sett. Va?
Ja.
Men effekten, som du säger, här, då inser man från Japan, det är ju hål. Det finns ju ett hål i våran Stilla havs, vad ska vi kalla det för, försvarslinje. Och Midway ligger ju väster om Pearl Harbor, Hawaii. Och då tänker man så att vi måste nog täppa till det här hålet. Det här kan vi inte acceptera. Vi måste täppa till det här hålet, och vi kanske också ska ta chansen att kunna ta Hawaii. Och då bygger man en operativ plan där man också tänker så här att Midway är egentligen inte så intressant. Utan om vi dessutom skulle kunna locka fram nu de här amerikanska hangarfartyg. För vid den här tiden nu då, så är det ju faktiskt så att Japan har ju materiellt övertag. Och det är ju det här Yamato vet, att det kommer inte vara så länge. Utan,
och nu har amerikanerna dessutom förlorat Lexington, ja, som har deras, ett av deras flaggskepp.
Men Yamato vet ju, och japanska krigsledningen vet ju det, att kommer den amerikanska krigsindustrin igång så kommer de aldrig kunna tävla med amerikanerna. Utan det gäller ju att det här och nu så kan man locka in då helt enkelt de återstående stora amerikanska hangarfartyg, som ju faktiskt är bara två plus Yorktown, som ju japanerna inte vet faktiskt, ju fixas till, som du säger, som ju faktiskt lagas. Så det betyder ju att här skulle man då kunna smasha de amerikanska hangarfartygen, och sen skulle man kunna få ytterligare månader då att eventuellt då genomföra det här anfallet på Australien. Så det är ju väldigt mycket som står och väger, eller hur?
Mm.
Väldigt, väldigt dramatiskt skeende.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Korallsjön ställer ju till det på det viset att de förlorar. De hade ju faktiskt tänkt att kraftsamla, som du pratade om tidigare, den här kraftsamlingen. De hade ju tänkt ha med sig Sukako och Shukako här också. Men de blir ju av med egentligen båda. Så att styrkan är ju lite...
Nere på fyra stora han går.
Ja, det är nere på fyra. Mm. Och det är också Hornet kommer tillbaka de hjälpte till med den här Doolittle-räden. De var ju på väg ner mot Korallsjön egentligen, men vänder upp mot Pearl Harbor. Så de samlar ju ihop här Yorktown, Hornet och som finns ju Enterprise Pearl Harbor. Ja. Mm.
Så det är nog tre stora. Och sen har ju då japanerna sina fyra stora. Då. Akako, Kaga, Higuryu och Tsuruyu. Jag tror att jag uttalade rätt. Fyra stora.
Kanske. Ja, vi vet inte.
Jag är inte helt säker.
Och någon lyssnare är välkomna att höra av sig och förklara av sig och hur man klaga. Uttalar.
Klaga. Och då bestämmer man sig för från Japans sida att vi gör så att vi genomför en anfallsräd nu mot Midway helt enkelt. Som ju är egentligen att betrakta som en atoll eller ett flygfält. Och där har amerikanerna en del flygstridskrafter helt klart. Men amerikanerna vet inte ännu då att det här anfallet är på väg. De vet ju inte om detta. Och där kommer ju det här som du var inne på nu då. Underrättelsebragden här.
Jo, precis. Så det är ju jäkligt intressant att på Hawaii, i Pearl Harbor, så har man ju fortsatt med den här signalspaningen. Och då börjar man snappa upp en hel del information om en förestående attack mot någonting som kallas bara för objektet.
Ja.
Ja, och man vet då, man får reda på ungefär vilken dag det rör sig om och att det kommer att ske en slags överraskningsattack.
Mot AF.
Ja, precis, AF. Men man vet inte var någonstans det kommer vara. Så det här är ju rätt intressant. Och då finns det ju en kille som heter Rockfort här som har blivit känd för den här episoden. Som är en slags signalspaningsofficer. Och han genomför en ganska slug plan. Det är så att de använder då har de faktiskt en kabel, en undervattenskabel till Midway. Som man kan kommunicera via. Och via den då så skickar man över beskedet att man från Midway ska skicka ut ett radiomeddelande. Där man säger att deras destillatormaskin, eller de har apparatur för att destillera vatten helt enkelt, för det är så dåligt, det finns inget sötvatten där. Då ska de säga att den här maskinen har gått sönder.
Jag har slut på dricksvatten helt enkelt, de har problem med dricksvatten.
Och jag har antydat att de har problem med dricksvatten. Och när de gör detta då så ser man till att lyssna av den japanska radiotrafiken här nu. Och då märker man att japanerna signalerar att det objektet har problem med sin vattenförsörjning.
Det är otroligt
smart.
På
den vägen lyckas man då sluta sig till att det är just Midway-öarna som de är ute efter.
Just det.
Och det här är ju ett jag vet inte, kanske den mest kända liksom underrättelseepisoden under andra världskriget. I alla fall i amerikansk historieskrivning är det ju det.
Mm, i Stilla havet i alla fall. Och då skulle jag lägga till det att Japan är ju också förnuliga på sin sida här. Att man ju jobbar med en division bland annat mot Alaska och sådär. Och det här går ju inte amerikanerna på då, för då vet
man ju. Nej, precis.
Man
har information om det också.
Ja, man vet ju det. Men samtidigt är det ju så här, trots det här nu då, att amerikanerna har full vetskap om att nu kommer anfallet mot Midway, så är det ju ändå så att det är en förkrossande japansk överlägsenhet, både i antal hangarfartyg, men också framförallt i antal flygplan. Och det här vägs ju inte upp av att det finns att säga flygplan på det här fasta hangarfartyget Midway, om man uttrycker sig så. För så skulle man egentligen kunna betrakta Midway egentligen som ett icke-flygplan bärbart hangarfartyg här nu då. Så att det är ju ändå fascinerande att det här inte slutade med helt enkelt en ny, så att säga, japansk seger. Att japanerna tog Midway och sen kunde anfalla och ta Hawaii. Så att det som händer här nu, det här dygnet, eller egentligen som vi ju sa, de där 5-6 minuterna, vi ska ju komma till dem sen.
Mm.
Det är ganska enastående faktiskt.
Mm.
Att man säger, och så kan man ju fråga sig då, om det nu hade varit så, det skulle jag vilja ta den diskussionen, att hade japanerna slagit ut Midway, som egentligen inte har någon stor betydelse i sig, men tagit Hawaii, hur hade amerikanerna hanterat den där situationen? Att de liksom egentligen hade blivit utestängda från Stilla havet, hade inte haft någon bas längre, utan hade varit tvungna att operera från egentligen amerikanskt fastland. Vad säger du om den frågeställningen?
Ja, det är en bra fråga. Ja. Men deras industriella kapacitet skulle ju egentligen inte minska av Stilla havet. Det är ju mer än ett strategiskt område.
Nej, det hade du inte
däremot,
gjort.
Däremot är ju japanerna helt beroende av oljan och så som finns där. Ja, men det är en intressant frågeställning.
Ja, det är klart att, man inser ju någonstans att amerikanerna hade ju haft resurserna att återta säkert de här öarna, eller kanske opererat via Australien. Men det hade ju blivit en mycket, mycket, mycket längre väg. Det ska man ju klara för, så det hade blivit säkert ett förlängt krig. Det kan vi ju konstatera i en sån här kontrafaktiskt.
Men klart, de spekulerar ju själva i med om att, alltså, några av tankegångarna i Pearl Harbor är ju att de kommer försöka se på en attack mot San Francisco till exempel.
Ja.
Faktiskt skulle försöka se på en bombattack där och så. Men det är ju svårt så här i efterhand att se hur de skulle lyckas med det på lång sikt eller vad det skulle liksom leda till. Jag kan inte tänka mig att amerikanerna skulle gå med på något slags fredsfördrag eller liksom sluta fred med japanerna under de här förutsättningarna. Det är helt omöjligt.
Nej, men det tror inte jag heller. Men man kan väl konstatera här att precis som det är med det här kriget i någon mening, att när vi nu är tillbaka till den här Yamato igen, hans klarsynthet att det här egentligen på lång sikt aldrig kommer kunna bli något bestående, det är så givet, och det är som en sån där... På något sätt får man väl ändå uttrycka det att det är ett ganska onödigt krig egentligen. Jag borde ha insett att det här egentligen var en meningslös kamp i någon mening då.
Det är lustigt, nu kommer en allmän reflektion också. Det här känner vi ju till även från Hitlers resonerande om invasionen av Polen. Att det är som att de ändå inser de här förutsättningarna. I stunder av klarhet så har de här galenpannorna ändå någon slags insikt i vad som kommer skall. Och Hitler resonerar ju också som så att om britterna går med i det här kriget, då kommer vi förlora det. Och det är precis det som händer. Och här ser vi lite samma sak med japanerna, men nu är man ändå så är det som att krigets hjul bara tuggar på och de fortsätter. Ja. Hur som helst, så kan vi fundera på hur reagerar amerikanerna på att de har den här informationen. Det de gör är, som du lite grann varit inne på, att de låter sig inte luras av den här avledningsmanövern mot aloiterna uppe och mot Alaska, utan går egentligen och samlar ihop sina hangarfartyg och samlar ihop en enorm styrka egentligen och kör mot Midway. Och japanerna kommer från sin sida då egentligen i tre stora grupper. En hangarstyrka med de här fyra hangarfartygen som kärna. Sen har man också en slags slagstyrka där Yamamoto sitter. På sitt slagskepp Yamato för övrigt, som är med här. Som är världens största och kommer förbli till än idag. Och den här styrkan är ju då tänkt att möta upp en potentiell amerikansk motståndare. De vet ju fortfarande inte om här att amerikanerna har ju kraftsamlat här i närheten. De befinner sig bara ungefär 560 kilometer från varandra, eller 56 mil från varandra. Men japanerna vet inte om detta än. Och sen har man en tredje styrka, en invasionsstyrka.
Just det.
Som också är rätt intressant.
Och så skulle jag vilja lägga till en sak. Vilja lägga till en sak också, om vi inte får glömma bort här, att också ubåtar finns ju med här, för det blir lite lätt att tappa bort dem. Att de blir ju fatala sen här faktiskt, när det gäller åtminstone ett av de amerikanska hangarfartygen. Men precis de där tre delarna, och så det man kan konstatera här då, jag var ju lite inne på det här att japanerna var överlägsna, så räknar man i antal då bombflygplan, störtbombarflygplan, torpedbombflygplan då, så har alltså japanerna mer än 270 plan tillgängliga ombord på sina hangarfartyg. och amerikanerna bara 180. Så oddsen är ganska tuffa. Men man kan väl säga så här, det tror du håller med om, att amerikanerna gillrar ju å sin sida nu en fälla här. För de är ju medvetna om att japanerna ju säkert inte vet om att de ju faktiskt nu koncentrerar ju faktiskt 2+1 hangarfartyg. Alltså 3 amerikanska hangarfartyg är ju på väg nu för att helt enkelt korsa den här anfallsstyrkans nu då väg mot Midway. Så lilla Midway, som kanske egentligen inte var en så mycket att slåss om nu, hamnar ju liksom i centrum på den här fantastiska liksom, nu striden, om man nu får uttrycka sig så, om krig.
Ja, det är ju världens största sjöslag här egentligen vid det här taget. Det finns ju inget sjöslag som har samlat ihop så många styrkor egentligen fram till den här punkten.
Ja, det är väl det här. Möjligtvis det som kommer senare sen, det här vid Leuton. Lite senare återtagandet av Filippinerna. Men vi kan väl ta den diskussionen då, tycker jag. Men det är ju helt klart ett av världens största sjöslag. Och också som vi har varit inne på, det är ju på många sätt unikt. Därför att det återigen, precis som i Korallhavet, då, så är det ju de här, det är luftstridskrafterna. Så är det egentligen ett sjöslag, Peter?
Luftslag. Ja, precis. Slagskeppen träffar ju aldrig på varandra.
Nej.
Den här Yamamotos slagstyrka är ju egentligen värdelös. Den bidrar ju inte med någonting.
Det amerikanerna anfaller ju en del av de här eskortfartygen också. Men det är ju inte de som står i centrum här. Men
det man
ska vi öppna upp nu den här enormt dramatiska...
Ja, men ska vi precis.
Ska vi göra det? Jag sitter bara och väntar på att få dra det här.
Ja,
nu, för det är så
vi.
Härligt.
Kör.
Så får vi hjälpas åt här. Vi ska se. Jo, det börjar ju med att helt enkelt att man bestämmer sig från Japans sida att vi anfaller naturligtvis med nu sprängbomber, så anfaller vi Midway. Så det är ju det första som händer. Man släpper ju iväg helt enkelt en våg med flygplan mot Midway. Och hur svarar Midway här nu då? Ja, man skickar ju upp det man har. Man blir ju förvarnad. Men man har inte riktigt den flygplatsmateriel som man kanske skulle ha behövt. Jag tänker nu på snabbare jaktflygplan och så vidare. Utan det är ju så här att väldigt många av de flygplan som faktiskt skickas upp från Midway kommer ju att helt enkelt skjutas ner. Men det fina i kråksången med att man ändå lyfter de här flygplanen, det är ju att de slås ju inte ut på marken. Och det gör ju att när japanska flygplanstyrkan då efter fullbordat uppdrag vänder tillbaka till hangarfartygen, meddelar ju sin chef att vi måste nog faktiskt anfalla en gång till. Därför att det blev inte fullständigt förstört vare sig på marken, och dessutom finns det kvar nu då flygplan på Midway som behöver bekämpas. Så det här är väl en viktig start, eller hur? Så absolut. När de japanska planen landar på hangarfartygen...
Nu kommer det ödesdigra beslutet.
Du kommer det ödesdigra beslutet. Ta det, Peter. Du får den.
Ja, men admiral Nagumo då, som sitter här och ska besluta om det, han som är befälhavare för den här hangarstyrkan, han bestämmer ju då att okej, han har fått information faktiskt om att det finns en amerikansk flottstyrka i närheten. Han vet
viktigt.
Inte riktigt vad den består av.
Ja, det är jätteviktigt.
Nej, han har fått information om detta.
Att det är åtminstone ett hangarfartyg. Ja, åtminstone ett hangarfartyg är på väg. Ett amerikanskt hangarfartyg är på väg.
Men då gör han den här stora chansningen.
Ja.
Han beslutar sig för att gå för en andra räd mot Midway. Och detta betyder att de här planen måste lastas om med bomber för marken.
Därför att när de landar så börjar de ju plocka på dem torpeder.
Exakt.
Men då gör de en ombeväpning och så kör de sprängbomber då. Och det är rörigt ombord på de här fartygen, ska sägas nu också. De här olika
bomberna. De lyckas med detta i alla fall i tid, och sen skickar de väl iväg dem.
Ja. Och när de då är på väg och bombar Midway, det är då och sedan då så att säga kommer tillbaka, då släpper ju amerikanerna sina stridsflygplan från sina hangarfartyg. Det är ju det här som är så spännande nu. Och vad händer då där? Vad händer där?
Det är Hornet som släpper sina torpedplan. 41 stycken torpedplan släpper man iväg i denna red. Och här är ju någonting också intressant som säger rätt mycket om hangarfartyg, som vi har varit inne innan på. Att de har ju enorma problem. För det första så hittar de inte japanerna. Och de blir också hårt bekämpade av jaktplan Zero som kommer upp i luften. Så den här första räden, trots att man hade det här guldläget, misslyckas faktiskt i ett inledningsskede. Av 41 ivägskickade torpedplan så är, skjuts 35 ner och inte en enda torped egentligen slår in i något av de japanska fartygen. Men då händer ju någonting annat här. Jo, men eftersom att de här torpedplanen måste söka sig ganska långt ner mot vattenytan.
Ja.
Så betyder det också att de har dragit till sig de här japanska jaktplanen.
Så de jobbar lågt. Dem. De jobbar lågt, ja.
Och det vad händer då?
jo, då ska man ju säga det att de här amerikanska flygplanen som nu anfaller de här japanska, japanska hangarfartygen, de har enorma förluster. Det är ju inte många som kommer tillbaka. De skjuts ner i stort sett egentligen mangrant, kan man ju konstatera, eller hur? Får ju inte in några träffar här. Så att här ser det ju liksom ut väldigt bra ut egentligen för japanerna. De har, trots att de nu har däcken fulla med torpeder som de bara, nej, de skulle inte på. De tog sprängbomb, de har hunnit tillbaks till Midway, tillbaks. Och de har lyckats slå tillbaks det här amerikanska, i huvudsak då ska vi säga, torpedanfallet då. Så det ser ju väldigt bra ut för japanerna egentligen. Att nu skulle det bara egentligen vara att ladda om med torpeder, sprängbomber, och så tar sig nu an de här amerikanska hangarfartygen, eller hur?
Mm.
Men vad händer då?
Ja, då kommer den här ödesdigra 5 eller 6 minuterna. För att då kommer istället en stört bombningseskader här ovanifrån. Och den kommer på betydligt högre höjd.
Ja.
Så de blir ju får ju egentligen inget motstånd, va? För de här Zeros jaktplanen är på för låg höjd. De kan inte ta sig upp.
Nej.
Så detta betyder att den här störtbombarna som kommer in mot de japanska hangarfartygen har inget som helst motstånd. Och under några minuter här så avgörs egentligen det här slaget. 3 av 4 hangarfartyg blir bombade med störtbomber. Och det här problemet är ju också att hela de här däcken är fyllda av ammunition och bränslen som har tagits fram under den här omladdningen. Så effekten blir ju enorm när de här störtbombarna släpper sina bomber.
Och då skulle
det räcker med ett par träffar bara, så slås de ut.
Ja, och då skulle jag vilja tillägga, det är 37 störtbombare här nu som liksom... De är också egentligen inte helt säkra på var de befinner sig någonstans. Det är ju det här som är också fascinerande, att många har ju beskrivit det här efterhand. De flyger ganska mycket på chansning, de vet inte riktigt var de är. De är i stort sett på väg att vända tillbaks. Men så plötsligt så ser de hela den här japanska hangarstyrkan nedanför sig. Och så precis som du redan har beskrivit då, kan ta dem liksom när det är totalt kaos ombord på dem. Och när många... De allra flesta japanska flygplan dessutom står på hangarfartygens däck. Och så som du säger, 3 inom loppet av några minuter så får så allvarliga träffar. Och då ska vi ju nämna att det fjärde sänks ju något senare.
Mm.
Något senare.
Inget av de här fartygen sänks ifrån mer mening.
Nej, men de skadas
så pass allvarligt att de inte längre kan delta i striden och de dras ju undan. Och det är faktiskt så att japanerna själva är de som sänker fartygen sen, för att man vill inte att de ska bli övertagna av amerikanska krigsfartyg och boxeras hem som en slags krigstroféer.
Så det betyder så att, alltså att fyra stora, egentligen hela Japans strategiska slägga slås ut då inom loppet av några minuter här i stort sett, egentligen. Och så ska vi ju nämna det, att det är klart att japanerna anfaller ju också de amerikanska hangarfartygen. Det är ju väldigt många vändor och svårt att hänga med i det här skeendet här.
Ja.
Och där sänks ju då så småningom Yorktown då. Skadas svårt och sänks.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Det här betyder ju då, om man summerar det här egentligen, att här i efterhand, i samtiden, så är jag inte helt säker på att man insåg precis i samma sekund som det här händer, att kriget på något sätt liksom hade vänt. Men man inser ju veckorna, månaderna efteråt, och framförallt nu när vi så här i lång tid efterhand kan betrakta det, så ser vi att det här är ju en sån där otroligt viktig vändpunkt. Och ofta brukar man ju fundera lite kring det där. Kan enskilda slag ha en sån här stor betydelse? Vi har ju några såna här vi har varit inne på. Slaget vid Leipzig till exempel, 1813. Avgjorde det Napoleonkrigen. Vi har kvar att diskutera Stalingrad så småningom. Var avgjorde det östfronten? Jag skulle ändå vilja säga faktiskt här, och nu får vi se om du har en annan åsikt, Peter. Men Midway är ett av de där slagen som nog faktiskt har väldigt stor strategisk betydelse.
Ja, eftersom det är så pass stora japanska resurser som försvinner. Och det är inte bara skeppen, ska man komma ihåg, utan japanerna är egentligen helt och hållet beroende av sin elitpilotstyrka också. Det är 110 piloter som försvinner här i och med att det här slaget förloras. Och också, det är 4 stycken fullvärdiga ingenjörstruppers besättningar som försvinner här också, som ska liksom sköta underhållet av de här skeppen som de är borta. Det där är egentligen en större förlust än själva skeppen i sig för dem. Mm. Och det här med piloterna är också ett problem, för att en anledning till att de befinner sig i det här kriget var, om vi genom lyssnarna kommer ihåg det, men det var den här bränsleblockaden. Man har ju stort behov av bränsle inom den japanska flottan. Och det betyder också att man har jättesvårt att träna upp nya piloter vid hemmafronten. Så varje pilot som försvinner är liksom en större förlust av den orsaken. Att det finns inte bränsle i Japan att hålla igång det här krigsmaskineriet så mycket längre. Man har nått liksom sitt klimax, och förlusten av de här är inte bara metallen, så att säga, utan är någonting annat. Och då kommer till den här 6 månaders gränsen också. Yamamoto, som sitter på sitt flaggskepp Yamato, inser ju nu, han ber ju faktiskt den resterande styrkan att ge sig fatt med amerikanska hangarfartygen, men beslutar i sista sekunden faktiskt att de ska vända. Och det är ju ett kapitulationsbesked, kan man väl säga. Och där och då inser han väl att nu har de här 6 månaderna faktiskt löpt ut, och nu är slaget delvis förlorat.
Och kanske en av dem som insåg i stunden där, det här som vi kan se nu så i efterhand såklart, det var väl kanske just den här Yamamoto. Jag tycker det är så fascinerande. Så jag kan bara väl lägga till här att ekvationen ju är ju den att amerikanerna hade ju så att säga osynliga resurser. De kunde ju sjösätta, om man säger så, hur många hangarfartyg som helst. De kunde öva sina piloter, de hade tillgång till bränsle, allt det här som japanerna inte har. Så från Midway-slaget och framåt så är det ju så väl tänkt att amerikanerna har ett materiellt övertag. Så här vänder kriget i Stilla havet. Det finns en sak som jag faktiskt är lite missnöjd med idag, Peter.
Okej, vad då? Det finns ingen finsk vinkel,
nej,
eller?
Nej. Men det är bara konstatera att det fanns ingen finsk vinkel.
Ja, men vi kan väl ta det till Medelhavet och de europeiska förutsättningarna också. Vi kan i alla fall närma oss Europa, för att om vi pratar om hangarfartygen och deras framtid och liksom i förhållande till slagskeppen, kan vi avsluta lite grann med det. Att det här betyder ju också en slags vändning i vad ska man säga, sjökrigshistorien i de här slagen, att det betyder att hangarfartygen får en helt ny roll om man inser dess värde. Men det är inte alla som håller med om det vid det här,
vid det här
laget, utan man fortsätter faktiskt att bygga de här slagskeppen och man fortsätter att använda dem i mer klassisk mening, och man har ganska stort förtroende för dem. Amerikanerna har faktiskt stor nytta av dem, även trots att man inser då hangarfartygens styrka, för att man behöver dem när man sen ska genomföra de här island hopping, när man ska ta över alla dessa små öar, så behöver man understöd av de här slagskeppen. Och slagskepp är väldigt bra sätt att möta andra slagskepp, och de tål enormt mycket stryk. Men förutsättningarna har ju lite grann med klimatet att göra också. Britter och italienare och de här som rör sig i det nordatlantiska området, där är ju väderförutsättningarna helt annorlunda för att använda sig av hangarfartyg. Det fungerar inte på samma sätt. Stilla havet är mycket stabilare klimat. Så därför kommer de verkligen till sin rätt. Ytorna är ju enormt mycket större också. Så därför är ju den här luftdimensionen så väldigt värdefull där. Och det är ju en stor skillnad mot Europa. Man får komma ihåg att det här pågår ungefär samtidigt. Inte så länge sedan som Bismarck sänktes här. Ja, så det är en stor skillnad. Det är inte närma oss Finland kanske, men det är ju ändå åt det hållet. Vad tycker du om det, Martin?
Nej, jag är nästan lite rörd att du försöker ge mig lite Finland här ändå. Men ja. jag håller med dig om, och jag tror också att du har alldeles rätt, att det är nedisning och sådana saker till exempel i norra delarna av Atlanten. Sen är ju Medelhavet, där finns ju inte så stort behov heller egentligen av hangarfartyg, för där har man ju Kreta och Malta, och det är så nära så att säga till landområden. Så att, och så skulle jag vilja lägga till i ditt resonemang att britterna är ju väldigt konservativa. Det Japan, det japanerna och det amerikanerna ju har insett tidigt under andra världskriget, det inser ju inte britterna riktigt från längre fram. Nämligen att hangarfartygen och luftkriget har så att säga kommit för att stanna. Så det där tycker jag också är en spännande skillnad. Så man kanske inte kan svara på varför britterna tänker på det sättet. Du har varit inne på en del argument för det, men också det kan vara ren konservatism också, så att säga. Och sen just det där, jag vill bara förstärka det, att det som kommer nu på det här när det gäller Stilla havskriget, det är ju att vi ska följa hur precis amerikanerna ju återtar nu ö efter ö efter ö. Och det är ju en historia om ytterst blodiga strider som på många sätt egentligen känns väldigt onödiga ur mänskligt synvinkel. Man hade liksom lyssnat på Yamato från början där. Jag tycker det nästan får bli slutordet faktiskt. Ganska dramatiskt ändå.
Ja.
Tack ska vi ha.
Tack ska vi ha.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.